Jag ser att det är några ansikten som jag inte har sett förut. Jag heter Björn Holm och är pastor här i Centrumkyrkan. Och jag har funderat lite och pratat lite med en del andra förkunnare i församlingen här om vad som skulle vara gott att få utforska tillsammans här. Så är det några saker som har dykt upp. Och en sån här sak är det som jag tänkte att vi ska börja med idag. Vi ska slå följe med en person i Gamla testamentet som vi redan har fått lite introducerad idag, nämligen Samuel, den sista domaren i Israel. Och vi ska under några veckor som ligger framför här göra lite nedslag och följa med honom genom hans liv, hans vandring med Gud, hans frågor, hans kallelse och uppdrag och så vidare. Och idag tänkte jag att vi ska börja från början. Det är oftast den bästa platsen att börja på, är min erfarenhet. Det finns ett uttryck där jag växte upp för när det är riktigt, riktigt kört. När min mamma, som är född och uppvuxen i norra Västerbotten, är när hon blir arg eller när hon blir riktigt så här upprörd för någonting, så börjar hon prata rotvältska ibland. Väldigt märkligt att förstå henne så där. Det är ju lite, det är inte helt praktiskt när man är barn och inte förstår vad ens mamma säger när hon börjar, när hon blir arg på en, för det är liksom, så det gäller att lära sig vad de där orden betyder. Ett uttryck som man använder när det är riktigt kört är: nu ger det gockes där den äckes. Nu är det riktigt, riktigt kört. Nu har det gått åt skogen. Nu ger det gockes där den äckes. Ett sånt där uttryck som kan vara bra att känna till om ni skulle stöta på en arg västerbottnisk någon gång, så kan ni liksom. Motsvarande uttryck på engelska skulle kunna vara: he hasn't got a prayer, som man säger ibland. He hasn't got a prayer. Nu är det kört för honom. Han har inte ens en bön. För tanken är att när alla andra möjligheter är utforskade, så är liksom bönen det enda vi har kvar. Och så säger man då att nu är till och med det borta. Han har inte ens en bön. He hasn't got a prayer. Den situationen är förmodligen det värsta en människa kan tänka sig, eller borde vara kanske. När vi inte ens har bönen kvar, när jag inte ens kan vända mig till Gud, vad finns det då för ett hopp? Lyckligtvis kan jag säga, där är inte någon enda av oss. Berättelsen om Samuel börjar i första Samuelsbokens första kapitel. Idag kommer inte upp någonting på väggen, i alla fall ingenting som jag står bakom. Eller ja, det ska man aldrig säga i förväg. Om det kommer en eldskrift på väggen så är jag oskyldig, men den kan vara bra ändå. I första kapitlet i första Samuelsboken, om ni vill följa med i bänkarna, så står det på sidan 265, tror jag. Det berättas om den här familjen. Det står att i Ramatajim i Efraims bergsbygd bodde en man som hette Elkana. Han var från Sufs land och var son till Jerusham, son till Elihu, son till Tohu, son till Suf av Efraims stam. Och Elkana hade två hustrur. Den ena hette Hanna, den andra Peninna. Peninna hade barn, men Hanna var barnlös. Varje år gick Elkana från sin hemstad upp till Shilo för att tillbe och offra till Herren Sebaot. Där var båda, var Elis båda söner, Hofni och Pinechas, präster i Herrens tjänst. När Elkana offrade gav han sin hustru Peninna och alla hennes söner och döttrar flera andelar av offerköttet, medan Hanna bara fick en enda. Men Hanna var den som man hade kärast, fastän Herren hade gjort henne ofruktsam. Hennes rival retade och förmjukade henne ständigt för att hon var ofruktsam. Elkana gjorde sin färd år efter år, och var gång Hanna följde med upp till Herrens hus blev hon hånad av den andra. När Hanna då grät och inte ville äta sade hennes man Elkana till henne: "Varför gråter du, Hanna? Och varför äter du ingenting? Varför är du så sorgsen? Är jag inte mer för dig än 10 söner?" Vi stannar till där. Och så ber vi dig, Herre, att du ska tala till oss idag genom ditt ord, att du ska öppna upp din sanningsmöjligheter i våra hjärtan. Rena oss och led oss genom din heliga ande och ditt livgivande ord. I Jesu namn. Amen. Det här är en familj som har en mycket svår situation. Som Lotta tog upp här i början, så var det kanske allra mest smärtsamt för Hanna. Men situationen egentligen var ganska besvärlig för båda. Om man går lite bakåt i tiden så kan man tänka sig, det är ganska troligt att Hanna var Elkanas första hustru. De hade gift sig av kärlek och de levde tillsammans, men så kommer det fram den här situationen, de har inga barn och det verkar inte som de kan få några barn. Och eftersom Elkana och hans hustru var rätt trogna judar, de var noga med att besöka helgedomen, de går upp till Shiloh där Herrens ark står för att offra, för att göra det som är föreskrivet, så har de säkert med sig det här att barnlöshet är ett problem i det gamla förbundet. Det återkommer flera gånger i lagen hur viktigt det är att någons namn inte utplånas ur Israel. Det har delvis att göra med att Gud har slutit ett förbund med ett fysiskt folk. Han har gett dem landet som en del av det förbundet, och det landet är bundet till olika släkter och personer. Och därför är det oerhört viktigt att ingen av dessa släkter försvinner. Det finns föreskrifter om att om en man dör barnlös så ska den närmaste släktingen se till att han får en avkomma för att hans namn inte ska utplånas ur Israel. Vi har alltså en situation här liksom vi börjar med Elkanas släkttavla, där det visas liksom att han har, hur han är kopplad till släktträdet i Israel. Så vi har en familj här som har en rik historia men som inte har någon framtid. Och så ser vi liksom två vägar ur den situationen. Elkanas lösning, men han är kille och det är praktiskt. Han skaffar en hustru till. Då kan han ju få barn med henne, och det funkar ganska bra. Han får ganska många barn med henne, verkar det som. Söner och döttrar. Och så tänker han att nu är problemet löst. Det är lite intressant det här, att gamla testamentet, lagen förbjuder aldrig månggifte. Och det kan man reagera ibland på när man läser om en del personer i gamla testamentet som hade en massa fruar. Men det intressanta är att de här texterna som liksom gör en grej av att någon hade flera fruar är nästan alla uppbyggda så att det visar att nej, det kanske inte är förbjudet, men det är inte särskilt lämpligt. Det är strikt talat inte förbjudet att dricka aceton eller klättra på radioantenner när det åskar eller så. Men det är inte särskilt lämpligt. Och nästan varje gång som där texten gör en poäng av att någon har flera fruar av olika skäl, så visar den att det blir bara problem av det här. Det står ingenting om kvinnor som har flera män i för sig eller så. Men jag kan tänka mig att det inte heller är särskilt lämpligt. Som pastor vågar jag ändå säga det. Undvik det. Det blir bara problem. Och det blir det här också. Det är tydligt att det finns en rivalitet mellan Peninna och Hanna. Peninna känner ju naturligtvis av att hon är nummer två. Det är så tydligt i allting att Elkana älskar Hanna. Och det enda hon har för att hävda sig är en väldig massa barn. Så hon sätter igång en slags systematisk mobbing av sin rival. Med det enda hon kan hävda sig med. Att hon har fått flera söner och döttrar, men Hanna är ofruktsam. Det är intressant att Elkana tror att det här problemet är ur världen. Han fattar inte varför hans älskade är så deprimerad, varför hon inte äter, varför hon mår så dåligt. Han frågar henne, men varför gråter du? Är inte jag mer värd för dig än 10 söner? Alltså, det är ändå lite så, man märker det, eller jag har märkt det hos mig själv ibland, och jag tror att det är kanske ett manligt drag det där, att när ens älskade är ledsen så tror man att man ska lösa ett praktiskt problem, och så försöker man göra det och så blir det inget bra. Elkana älskar Hanna, men han förstår henne inte överhuvudtaget. Hanna har en annan lösning. Hon hör också till familjen som har en rik historia men ingen framtid. Och det kanske är tydligare för henne än för Elkana. Och hon kan ju inte göra som han. Hon kan inte... Det skulle uppenbarligen så hade det förmodligen inte hjälpt om hon hade skaffat en man till. Så kanske hon ändå inte hade kunnat få några barn. Det hade liksom inte löst den här situationen. Hon har inte de valmöjligheterna. Det hon gör är att hon går till Gud. En gång när hon följer med till Shiloh och de har haft en offermåltid, så står det i den 9:e versen att efter offermåltiden så trädde Hanna fram inför Herren. Det står lite olika hur man har valt att översätta det här ordet, som översätts med tempel här. Därför kanske att man tänker att det är lite... Templet var ju egentligen strikt talat inte byggt än i den här tiden. Det här är på lite drygt 1000 år före Kristus, och ett bra tag innan templet blir byggt. Men de kommer till helgedomen där arken står, och där inne så faller Hanna ner och liksom ger utlopp för sin sorg. Hon gråter och hon ber tyst. Hon rör bara på läpparna, men det kommer liksom inga ljud. Därför att det här är en sak mellan henne och Gud. Och så lyfter hon fram sin bön till Herren. Och det som hon ber, det följer liksom formen av en klassisk klagosalm i Saltaren. Där hon ger uttryck för det som är hennes sorg, hennes problem, den här omöjligheten som hon har framför sig. Men hon ger också utlopp för ett slags hopp om kommande möjligheter. Alltså hon föregriper liksom Guds svar och ger ett löfte. Att om Herre Sebaot, står det i den 11:e versen, om du ser till din tjänarinnas nöd och vill ta dig an mig, om du inte glömmer bort mig utan skänker mig en son, då ska jag ge honom åt Herren för hela livet. Och ingen rak kniv ska någonsin vidröra hans huvud. Alltså att han ska bli en nasir, en man som är avskild åt Gud under hela sitt liv. Hon kan inte, som Elkana gjorde, skapa sin egen framtid. Hennes enda chans är att ta emot den som en gåva ifrån Gud. Och det är ganska stort, för hon vänder sig. Det står uttryckligen i den 5:e versen att det var Herren som hade stängt hennes moderliv. Och hon tänker att det är bara han som kan ge liv. Den enda framtiden som jag kan få är den som jag tar emot som en gåva. Prästen Eli sitter på en stol och ser det här. Och som Lotta sa här så är hans första tanke att Hanna är berusad. Det säger ganska mycket om det religiösa läget i landet vid den här tiden. Att det var troligare. När en människa gråter inför Herren så är det liksom för Eli mer sannolikt att den här människan är full än att han eller hon är ärligt förkrossad eller försjunken i bön inför Gud. Det kommer, i det som kommer senare så ser vi att det var ett ganska tragiskt förhållande i det religiösa livet i Israel vid den här tiden. Mycket på grund av ett ledarskap som alltså Eli och hans söner föregick inte precis med något gott exempel. I alla fall inte Elis söner. Eli var en väldigt förhållandevis god man men lite för snäll med sina barn kanske. Han tror i alla fall detta. Det är sent i den här Hoffer-festivalen och det kanske i hans fall verkar troligt. Men hon får ju liksom försvara sig. Hon säger att jag är en ordentlig kvinna, säger, står det. Vin och öl har jag inte druckit utan jag har utgjutit min sorg inför Herren. Och då händer någonting med Eli, den här mannen som har blivit lite chockad av hennes, eller störd av hennes uppträdande. Han går in i rollen som överste präst, för det är det han är. Och det är ganska tydligt att det, den rösten man sällan tänker på när man läser de här texterna, men som är ganska tydlig i just i Samuelsböckerna och kungaböckerna, är berättaren. Den som ger, som lånar ut sin röst åt alla karaktärerna, som organiserar i vilken ordning saker ska berättas och så vidare. Och man kan alltid, alltså om man tvekar inför en berättelse så kan man alltid lita på berättaren. För det är han som sätter reglerna. Och det är tydligt att för berättaren så är det som Eli nu säger till Hanna, det är inte bara någon slags medömkan, det är inte bara någon slags önsketänkande. Utan det som Eli säger är Guds ord. Han säger till henne, gå i frid. Må Herren ge dig det som du har bett honom om. Eller Israels Gud ska ge dig det som du har bett honom om. Han förmedlar inte bara sina egna tankar. Han talar liksom profetiskt Guds ord in i hennes situation och det får verkan. Det är den här punkten som hela dramat vänder egentligen. Hanna blir en helt annan människa. Därför att hon tror på det som Eli säger. Det är liksom, det tas för givet att det här är Gud som har talat. Både Hanna tror det och berättaren vet att det är så. Det är egentligen, jag tänkte på det när ett av inledningsorden här. Det står om det som Elisabet säger till Maria när de träffar sig. Salig är hon som trodde. För det ska bli så som Herren har sagt. Och det är precis det som sker här. Salig är hon som tror. Därför att Hanna går därifrån och det står att hon äter. Och hon ser inte sorgsen ut längre. Alltså den här depressionen, sorgen som har liksom följt med henne hittills. Där hon har tappat aptiten och livsglädjen är liksom borta. Och så står det att när de kom hem så, och Elkana låg med sin hustru. Så kom Herren ihåg Hanna. Herren kom ihåg Hanna. Ett sånt där begrepp som man kan förundras lite över. Det är ett sånt här begrepp som återkommer ganska många gånger i Gamla testamentet. Att Gud kommer ihåg den ena eller den andra. När i första Moseboken, när Noa och de vilda djuren har varit ute i arken under lång tid, så står det, nu står det i våran översättning, då tänkte Herren på Noa och alla de vilda djuren och tama djuren som var med honom i arken, och så kommer en vind och torkar ut jorden och så vidare. Samma uttryck. när Sodom och Gomorra går under, och så står det i lite senare i första Mosebok där om att när Gud utplånade städerna på slätten så tänkte han på Abraham. Alltså han kom ihåg Abraham och lät Lot komma undan. Andra Mosebok står det om Israels folk i slaveriet i Egypten, hur de ropar till Gud. Och när de ropar till Gud så står det att Herren kommer ihåg. Han tänkte på sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob. Så han tog sig an folket. Alltså, det händer någonting. När det står att Gud kommer ihåg någon så är det någonting väldigt starkt. Det finns en otrolig kraft i Guds åminnelse. När Gud tänker på sina tjänare. Förvånansvärt ofta så beskrivs liksom olika offerhögtider och andra saker som Israels folk uppmanas att syssla med ute i öknen, så motiveras de av att då ska Herren komma ihåg. Då ska Herren minnas er. Då ska Herren komma ihåg sitt förbund. Då ska Herren tänka på sitt förbund. Då ska han komma ihåg er. Alltså att de får göra en massa saker som en slags påminnelsehandlingar. Och det är inte för att Gud är glömsk egentligen. Men det är liksom ett sätt att aktivera ett löfte från det förflutna in i sitt eget nu. Det är precis som när vi, som vi ska göra om en stund här, firar nattvarden tillsammans. Och Jesus säger att när ni gör det ska ni göra det till min åminnelse. Så aktiveras löftet ifrån det förflutna in i vårat nu. Det blir verkligt här och nu. Fullständig rening genom Jesu blod. Helande genom hans sår. Evigt liv genom hans död. Blir den här åminnelsehandlingen aktivt och verkligt här och nu. När Gud kommer ihåg så sker det någonting. Då skapas nytt liv. Och det är det som händer här. Det Hanna bad om i templet var: glöm inte bort mig. Och så står det att Herren kom ihåg Hanna. Och så föder hon en son och ger honom namnet Samuel, som ordagrant kanske bäst kan översättas med Gud hörde. Shemuel. Guds namn kan man också finna där, men det är en lite skum form. Men Gud hörde kanske är det bästa sättet. Gud hörde hennes bön. Och så tar Hanna en paus då ifrån det här religiösa livet under tiden som hon ammar Samuel. Det finns lite olika uppgifter om hur länge det faktiskt handlade om. Om det var 3 år eller 5 år eller något sånt där. Men han var i alla fall liten. Men avvand. Och så tar hon med sig honom till Shiloh. Och återvänder till helgedomen. Där hon har burit fram sin bön. Därför att på samma sätt som Gud har kommit ihåg henne så kommer hon ihåg löftet som hon gav till Gud. Hon lovade att om du ger mig en son så ska han tillhöra Herren. Det här är, alltså det finns mycket man som västerlänning reagerar på det här. Eller alltså som nutida modern svensk så känner man ju att det här sitter inte bra liksom, när folk ger bort sina barn på det sättet. Och också kan man känna lite grann att, men Elkana då? Det var väl ändå hans son också. Här har hon helt självsvårdigt lovat bort någon av hans ungar. Liksom. Och uppenbarligen inte sagt något till honom förrän det är dags att gå. Och säger till honom då att ja, men du, när vi kommer till Shiloh förresten så har jag lovat att Samuel ska stanna kvar där. Jaha, hur länge då? Ja, resten av livet ungefär. Har han inget att säga till om? Jo, det har han faktiskt. Det står i 4 Mosebok, det 30:e kapitlet, så finns det ganska tydliga regleringar för hur löften till Gud ska fungera. Och där finns det en liten klausul om just den här situationen. Där om en gift kvinna ger ett löfte till Herren så kan hennes man upphäva det genom att prata med henne om det. Om han gör det inom 24 timmar efter att han har hört talas om det. så att Elkana hade en chans. Men det ligger lite i det här att det här behöver få vara ett gemensamt beslut. Det Elkana behöver ge sitt medgivande till det här, och det gör han också uttryckligen. I den 23:e versen säger han: gör som du finner bäst. Vänta tills han är avvand. Må Herren låta det bli som du har sagt. Så han ger sitt medgivande till det. Och så överlämnas då Samuel dit. Egentligen så är det här inte så uppseendeväckande som man kan tro i den här situationen, i den här tiden. Därför att det stod också i lagen att allt förstfött av mankön tillhör Herren. Och den vanliga praktiken var att man köpte loss sina söner. Och så att säga, men egentligen så tillhörde de Herren. Och det Hanna lovar är att hon inte ska köpa loss honom. Men hur det än är, så tillhör Samuel från första början Herren, och det sätter en ganska djup prägel på hela hans liv. Det finns en överlåtelse i Samuels liv under hela hans tid som är ganska tydlig och som jag tror härstammar ifrån detta. Från den stund då han blev till så tillhörde han Gud. Det finns mycket egentligen, alldeles för mycket att säga om de här texterna. Det här hör till kanske den samling av texter i Gamla testamentet som jag har läst absolut mest, tror jag, under mitt liv. Det finns så många djup och så många lager. Här har vi en berättelse som börjar i hopplöshet och som landar i tacksägelse och tillbedjan. Det sista som står att de gör innan de, när de har kommit till Shiloh, så står det att därefter tillbad de Herren i Shiloh, och så kommer Hannas jublande lovsång som liksom avslutar den här delen. Och man kan se någonting här i hebreisk berättarteknik, så finns det ett fenomen sån där, det har säkert något intressant ord, säkert på tyska, som ibland, inte minst i såna här födelsestories, så ser man att det finns en enorm uppbyggnad först. Och så kommer liksom själva födelsen som en liten, nästan som en parentes. Sådär. Ja, förresten så föddes Samuel där också. Och så fortsätter han med någonting annat. Så man får alltid känslan av att berättelsen verkar liksom handla om något annat. 19 verser tar det liksom att bygga upp för Samuels födelse, och så föds han och så fortsätter med fokus någon annanstans. På ytan så handlar den här berättelsen om en historisk person, en av de viktigaste historiska personerna i Israels historia. Men det är också en berättelse om Israel. Det är en berättelse om Hanna. Och det är en berättelse om bön. Det som verkar handla om Samuels födelse, och gör det i viss mån, märker man ganska snart att den riktiga motivet i den här berättelsen är Hannas relation till Gud. En relation som bygger på en slags ömsesidighet, en ömsesidig tillit, en ömsesidig trofasthet mot varandra. Som liksom förlöser Guds kraft och som skapar möjligheter till nytt liv. Det är en berättelse om Israel. Alltså den markerar början på Israels väg ifrån ett ganska så primitivt och kaotiskt hövdingssamhälle till det som skulle bli Israels storhetstid. När man ändå var en ganska högtstående kultur under en viss period. När folk vallfärdade till Jerusalem för att ta del av deras kulturella rikedomar och vishetstradition och annat sånt där. Och var ändå en militär stormakt på sitt sätt i sitt område. Någon att räkna med. I slutet på domarboken så beskrivs det att liksom i upprinnelsen till det här så var det ganska taffligt i Israel vid den här tiden. Det stod att var och en gjorde som han själv fann för gott. Det var moraliskt förfall och det var religiöst förfall och det var ingen ordning på, det var liksom en ekonomiskt väldigt svag tid på grund av inre stridigheter och skördar som gick fel och annat och sådär. Och det var en politiskt osäker tid där man hade den här stora fienden filisterna som väntar på sin chans att ta över hela paketet. Och de är ganska svaga inför det här. Och så går man ifrån det till Israels storhetstid. Och allting börjar inte med berättelsen om en av de stora kungarna, utan en berättelse om en ofruktsam kvinna och hennes bön. Berättelsen om en kvinna som väljer att inte skapa sin egen framtid, utan ta emot den som en gåva. Och sen i förtröstan lägga sin framtid tillbaka i Guds händer. Och det är som att författaren vill säga att om Israel hade gjort på samma sätt som Hanna, så hade deras historia slutat annorlunda. Om de hade lärt sig att det är som Hanna skriver i, eller sjunger i sin lovsång, att det är Herren som höjer upp och sänker ner. Det är Herren som dödar och ger liv. Det är, jordens fästen tillhör Herren och på dem har han lagt jordens grund. Om de hade lyssnat till det och lärt sig att det är i den ödmjukheten, i den tacksägelsen och i den lovprisningen som är det tillbörliga tillståndet för att ta emot sin framtid ifrån Gud, då hade också deras historia slutat annorlunda. Därför att det här historieverket slutar ganska tragiskt. Och mycket bygger på att det var just det här som kungarna glömde. Det började i hopplöshet och det hade kunnat sluta i jublande lovsång. Och det är också en berättelse om bön. Som Hanna skriver i lovsången, av egen kraft lyckas ingen. Jag tror att man kan se det ibland. Ibland så blir det smärtsamt tydligt för en. Jag vet inte om du som är här idag eller du som sitter hemma och lyssnar på det här i efterhand är eller har varit i en sånt här läge där du inte ser någon väg framåt. Där du liksom står vid vägs ände. Kanske som den här familjen så kan man se tillbaka på ett förflutet som kan ha varit stort och gott. Men just nu så känns marken liksom knastertorr under fötterna. Och man ser liksom inga möjligheter att själv skapa någon väg framåt. Jag har ett förflutet men ingen framtid. Eller kanske du har någon vän som du tänker på som finns där. Då tror jag att den här texten vill ge oss ett hopp som vi inte kan vara utan. Därför att den här texten är uppbyggd på ett sånt här sätt. Den handlar om en bön under tårar. Den handlar om ett löfte från Gud som blir uttalat och trott. Den handlar om en gåva som blir mottagen. Den handlar om hur sorg och uppgivenhet vänds i tacksägelse och jublande lovsång. Och jag bara känner, tänk om i den stunden. Tänk om ett år från nu så kan alla dina tårar ha vänt till tacksägelse. All din klagan kan vändas i lovprisning. För det som den här texten liksom ställer frågan till oss, är det möjligt att be? Du ser ingen väg framåt, men är det möjligt att be? Do you have a prayer? För den här texten vill säga att den som kan be Och det behöver inte vara en formulerad, vacker och tillrättalagd bön. Det kan bara vara ett ordlöst rop. En tanke. Att man nämner sitt eget eller någon annans namn inför Herren, för det är det enda man orkar lyfta. Men den som kan be och vågar tro kommer också få skäl att tacka och prisa. Det är vad den här texten liksom vill lyfta fram mitt i detta. Att den som är villig att ta emot sin framtid ifrån Gud och den som har modet att ge det tillbaka till honom i förtröstan kommer att få se sin gråt vändas i tacksägelse och lovsång. Något som jag alltid tänker på i de här texterna är vilken otroligt underbar Gud vi har. Man kan tycka att Gud verkar frånvarande i många av de här texterna därför att han är liksom sällan i direkt handling. Ibland är han det, men ofta så rör han sig i bakgrunden. Men på något sätt så målas det ut en bild av världen och livet som visar att vi har en otroligt stor Gud. En otroligt god Gud. Vi har en sån mäktig beskyddare i himlen. Och mitt i den här hopplösheten så kan vi få se det. Det som bönen kan göra är att den kan öppna våra ögon för Guds oändliga möjligheter. Mitt i våra omöjligheter. Där vi inte trodde att något kunde ske kan han öppna dörrar. Hanna lovsjunger Gud och säger: ingen är helig som Herren. Ingen fast klippa som vår Gud. Och jag tror att det här är i vårt första möte med Samuel och den vandringen som han kommer att påbörja när han sedermera lär sig gå, så är det här en väldigt bra inledning. Det är väldigt bra att komma ihåg. Samuels namn är vad Gud hörde. Och det blir liksom påminnelsen till oss. När du är i mörkret, do you still have a prayer? Är det fortfarande möjligt att be? För kan du be? Om en bön kan lyftas så kan ett löfte ges. Kan ett löfte ges så kan en gåva tas emot. Kan en gåva tas emot så kan ny tacksägelse väckas. Och en oväntad lovsång få flöda. Låt oss be tillsammans. Herre, vi vill tacka dig för din nåd emot oss. För att vi får dröja inför ditt ord och för att du vill tala in i allas våra liv och våra situationer. Att du vill låta ditt ljus lysa in i våran värld och att du vill plantera ditt livgivande ord mitt i centrum av våra liv. Nu vill vi särskilt be för dem ibland oss eller de vi känner som gråter i det tysta. Vi ber att du ska höra och komma ihåg. Hör deras böner som de inte ens orkar ge ord till. Tack att du ser dem som du har lagt på våra hjärtan och som vi tänker på. Vi ber här att du ska komma ihåg dina löften. Att du ska se till dina tjänare. Att du ska öppna stängda dörrar och visa en väg som ingen trodde var möjlig. Vi ber att du ska ge oss modet att, precis som Hanna, ta emot vår framtid ifrån dig. Att varje dag som vi får leva och andas får vi ta emot varje dag ifrån dig. Att du varje dag ger oss det bröd vi behöver. Till vår ande, till vår själ och till vår kropp. Att vi också ska ha modet att lita på dig och lägga vår framtid tillbaka i dina händer. Och veta att den ligger tryggt. Och vi ber också att du ska ge oss en profetisk klarhet. att vi ska få glädjen, precis som Eli, att få tala ditt levande ord in i människors situationer, i människors liv. Att vi kan få väcka hoppet om att något nytt kan ske, att ett nytt liv kan väckas. Att vi har en Gud som hör bön. Att även i den mörkaste situation så kan tacksägelse och ny oväntad lovsång få flöda. Så vi ber att du ska ta emot oss nu i resten av den här gudstjänsten. Att du ska komma oss till mötes i nattvarden. Prägla dig och ditt liv i våra hjärtan. Och låt oss få ta emot varje dag som vi får leva på din jord. Ur dina händer. Till den dag då du kallar oss hem till ditt rike. I Jesu namn. Amen.